Nej, inte idag. Jag har jobbat hela förmiddagen med att förbereda den föreläsning jag ska hålla senare ikväll.
Så det är inte så där totalt galen i löpning beroende att du måste ut så fort du vaknar på morgonen, så på med skorna ut.
Sån har jag aldrig varit och det är därför jag fortfarande springer efter alla dessa år. Så jag har ju ackumulerat 240 000 kilometer sedan 1 januari 1973 när jag började bokföra. Och hade jag varit tvångsmässig så att tvunget ska ut och att må dåligt om man inte får springa, då hade jag aldrig hållit så långt, för då hade jag sprungit sönder mig.
Så det är roligt att springa?
Ja, det är ju det som är själva grunden. Men framför allt så ska man ju inte springa med ett tvång. Och det är det jag har lyckats undvika. Det är därför det är roligt.
Så om du inte känner för det, så då kan du ta en paus då så där plötsligt.
Ja, utan tvekan. Det har varit det gånger då jag har tagit på mig träningskläderna och kommit 200 meter hemifrån och sagt att nej, det känns inte bra idag. Och då vänder jag och går hem och gör något annat.
Ja. Jag vet, kanske du hade någon föraning om att du kommer att sträcka dig eller någonting.
Det finns ju ett gammalt militärt brittiskt uttryck: the one who fights but runs away might live to fight another day. Och det är nog väldigt mycket så att många av dem kör på med det de tror är disciplin och mal på med det de kallar för pannben och sånt. Men det är då de kör sönder sig.
Okej. Men hej, du är inte galen på det viset, men lite galet är det att hålla på med ultradistanslöpning. För det första får du förklara för oss alla, vad är ultradistanslöpning?
Det är löpartävlingar som är längre än maratonloppets 42,2 kilometer. Och jag brukar säga det att för 30 år sedan, då var vi 30 i Sverige i alla fall som sprang längre än maraton. I Finland vet jag inte hur många det var. Det fanns ju ett 100 km lopp i Hartola som jag själv varit och sprungit 1985. Så att det fanns kanske några fler, jag vet inte. Men då när vi sprang 100 km som var det enda ultradistansloppet i Sverige, var vi 30 svenskar. Och vi betraktades som idioter. Det var något psykopatologiskt över oss.
Det låter ganska aggressivt rent då.
Nej, folk skakar ju bara på huvudet åt oss. Och jag vet att Svenska friidrottsförbundet drog en skarp gräns 1985, där de gjorde klart att detta är inte en del av friidrotten.
Men hör du, nu är det helt annorlunda. Nu har ni vind i seglen.
Gradvis har ju alla de där mentala barriärerna brutits ner genom artiklar i tidningar, genom bra lopp och genom folk som pratar väl om det. Och nu har vi 2014, när jag senast kollade på statistiken för Sverige, då var vi 6000 svenskar som fullföljde ett lopp längre än maraton.
Okej. Hör du, för din del, Rune Larsson, var fick du idén att börja med de här långa distansen?
Det var hösten 1964. Jag var 8 år gammal och tittade på olympiska spelen på TV i Tokyo och såg maratonlöparna och kände direkt att det vill jag göra. Då frågade min far, som var löpare och orienterare, om man kan springa ännu längre. Då sa han, det är klart att man kan, men de tävlar inte på längre distanser. Men då sa han, då ska jag springa ännu längre också.
Så att, på den vägen var det?
Ja, så att hela min idrottskarriär är en enda stor pojkdröm som har gått i uppfyllelse.
Wow! Men hör du, vad är det längsta lopp som du har deltagit i?
Det heter The Westfield Run. Det var starta i Sydney i Australien och gick mål i Melbourne. Och det var 1015 kilometer non-stop, eller go as you please som de säger. Okay. Alla deltagare hade en servicebil med sig där man fick då mat och man kunde till och med sova i bilen. Men då var jag tvungen att stå still naturligtvis. Det tog en vecka att springa.
Vad blev medelhastigheten då där?
Medelhastigheten imponerar ju inte på någon. För 1015 kilometer på 7 dygn och 14 timmar som jag hade, det är ju inget imponerande. Men kroppen blir ju sliten och trött och man ska ju äta och man ska borsta tänderna och man ska sova och såna saker. Så att framförallt då så blir man väldigt, väldigt sliten och trött. Man kan ju inte hålla något vanligt löpsteg.
Nej. Men nu ska vi glida in på det här. Ditt tema för din föreläsning, det handlar om att hur man når sina mål och hur man hittar motivationen. Hur pushar man sig själv att springa då över 1000 kilometer, eller vi tar kanske någon, vi tar 100 kilometer som en citat normal distans?
Ja, eller vi kan ta att man ger sig ut över tröskeln en onsdag i september när det regnar. Ja. Det är samma princip, att man ska göra det så roligt som möjligt. Och när man väl gör det, så ska man göra det tillräckligt kort och tillräckligt långsamt, för man ska längta till att få göra det imorgon också. Mm. Det kanske inte kan appliceras på ett 100 kilometers lopp, för det kanske man inte vill springa imorgon. Men det är en parentes, och då är det, ska man älska kampen. Och älska kampen kan man göra om man inte missbrukar sin kamp, utan det ska vara en fest att få kämpa. Det ska vara något man längtar till att få göra.
För att sätta upp delmål, till exempel en mil åt gången om det är 100 kilometer man ska löpa.
Ja, det är ju jättebra. Eller en dag i taget. Eller det finns ju, hela livet är ju fullt av delmål. Det här loppet Spartathlon som går i Grekland, det startar faktiskt nu på fredag.
Är du med?
Tyvärr är jag inte med i år. Jag är emeritus. Jag har gjort mina Spartathlon. Jag har varit med 10 gånger. Fullfört 10 gånger. Och senast för 10 år sedan. Men nu är jag ju 60 år gammal, så att det finns alltså 60-åringar som har lyckats springa det loppet också, fast det är ett av världens hårdaste lopp.
Och det jag läser här i mina anteckningar, du har vunnit 3 av de 10 gångerna.
Ja, 3 av de 10 gångerna jag har varit med, jag har varit, men nu går det väl för, jag vet inte vilken gång i ordningen, det är väl 35 ja. År så att nu får en ny generation ta över.
Mm. Ja, så det här med delmål alltså.
Mm. I Spartathlon, det brukar jag ju överleva loppet och, genom att dela upp det i många olika delmål. Första delmålet var att ta sig ut ur själva Aten. Andra var att ta sig upp till Korintkanalen. Sen bytte liksom, för varje gång landskapet bytte karaktär, och jag kände ju banan då, så gick jag in i ett nytt delmål. Så att det fanns många delmål på en sträcka på 246 kilometer som Spartathlon är.
Ska man då se till att koncentrera sig på den etapp man är på och inte tänka vidare, utan nu är det bara det här som gäller?
Ett öga på slutmålet och ett öga på delmålet, men man ska även sikta lite bortom själva slutmålet. Därför att erfarenheten har visat att när man kollapsar i en, framförallt i en löpartävling då till exempel. Vi hade ju ett väldigt intressant exempel på det som vi i Sverige kallar finnkampen, jag tror i Finland kallar för svenskkampen, 2014 tror jag det var, på 10 000 meters loppet när löparen Urbom kollapsade när det var 200 meter kvar. Och det var inte för att han hade fått vätskebrist som någon trodde, utan det var att hans hjärna stängde av hela kroppen, för när hjärnan hörde att det klingade för det sista varvet, då stängde hjärnan av hela hans system. Och det gör man ofta. Man har sett på långa löpartävlingar att det är många, många fler kollapser 100 meter innan loppet än 300 meter innan. Mm. Varför kan man inte orka de sista 100 meterna? Det är för hjärnan stänger av. Ja. Man siktar på mållinjen, man ska sikta bortanför.
Mm. Hör du det här med ultradistanslöpning, hur mycket är det en fysisk och hur mycket är det en psykisk påfrestning, just det här att inte hjärnan stänger av och maskiner i, även om kroppen skulle orka så ledningscentralen säger att nej.
Då skulle jag vilja citera den legendariska amerikanske baseballspelaren Yogi Berra. Han sa att idrott, det är 90% psykiskt. De resterande 50% är fysiskt.
Ja. Hur ska man tolka det? Det finns ingen klar gräns, utan det flyter på.
Ja, ja, han var ju en citatmaskin.
Ja.
Han är ju tillskriven många citat. Så han har till och med skrivit en bok om sitt liv som säger I didn't really say everything I said.
Ja. Kanske en spelardom också, för det är ju väldigt tankeväckande med då man börjar fundera.
Ja, det går inte att skilja kropp och psyke egentligen.
Ja. Hörde du när jag funderade, nu började jag tänka sådana tekniska termer. Flygplan när de passerar ljudvallen, så just därför så börjar flygplanen skaka och bullra och fullständigt. Det nästan faller i bitar, men sen när man slår igenom ljudvallen så då är det smooth sailing. Är det samma? Finns det någon samma smärtvall eller någonting när man löper. Att när man kommer igenom den, jag vet inte om det börjar produceras endorfiner eller något, och sen så seglar man fram.
När det gäller långa lopp, ultradistanslopp, i alla fall det som är längre än 100 kilometer, som ju är min passion, det går det genom cykler mycket mer. Att man känner sig väldigt, väldigt trött ibland och väldigt pigg kan man känna sig en timme senare. Då får man trött igen och sen kanske man känner sig tungsint och omotiverad och sen känner man sig att hela livet är fantastiskt underbart. Och jag tror det har att göra med hjärnans biokemi. Det händer oerhört mycket i hjärnans biokemi med massa signalsubstanser och allt möjligt som flödar och återvinns.
Här före vi kom med i sändning så pratade vi om en bok som jag har läst. Jag är ingen löpare men jag känner mig väldigt inspirerad efter att ha läst den här boken. Born to Run av Christopher McDougall heter han visst. Det handlar för det första om ultradistanslöpare och så handlar det också om att springa barfota. Det här med fötterna, vad man sätter på fötterna förrän man beger sig ut och springer. Och du känner flera av de som intervjuas i boken eller som det handlar om?
Ja, jag känner ju Scott Jurek i den här boken, Dan Trason och Caballo Blanco kände jag. Han dog ju tyvärr. Så jag känner till scenen där. Men detta med vad man ska springa i för skor, det beror ju på, vi är ju skapta att springa barfota och gå barfota. Men vi kanske inte från början är skapta att väga 95 kilo. Och väger man 95 kilo och börjar springa barfota så kanske det kan bli vissa problem. För i vår del av världen här, där är vi skapta att hugga skog och gräva diken. Och på savannen där man kanske ursprungligen kommer ifrån, där är man skapt att gå kring och valla boskap eller springa omkring och jaga. Så att jag tror att det är jättebra för ens löpförmåga att springa någon kilometer ibland på ett löpande eller gräs som barfota. Då får man ett riktigt fint löpsteg och man stärker fötterna. Men jag som nu väger 80 kilo har faktiskt börjat väga nu på gamla dagar. Jag tror jag är för tung för att springa barfota. Men däremot har jag alltid sprungit i tunna skor. Jag har alltid egentligen tränat i tävlingsskor och folk idiotförklarar mig. För
också där. Ja. För det första springer du jättelångt och sen har du billiga skor på dig istället för det där med luftsulor.
Jag blir nervös om inte jag blir idiotförklarad. Då börjar jag tro att jag gör någonting fel. Faktiskt. Det är samma som, det märker man ju trenden nu. Nu ska ju alla springa intervaller och göra rörlighetsträning. Och hålla på och träna löpning inne på ett gym med skivstång och göra marklyft och maxa 4 repetitioner och såna här saker har jag hört. Och jag säger att ge dig bara ut och spring. Spring och spring och spring och spring. Och säger att, åh vad du är okunnig. Du hänger inte med i samtiden. Du kan ingenting om vetenskap. Och då blir jag glad för tänker jag, ja, jag är inte i synk med min tid. Då kommer de snart att komma ikapp mig.
Vi kan citera den där stora skotillverkaren. Just do it. Gör det bara.
Ja, gör det bara. Men de gjorde inte så där jättebra skor för att säga. För de gjorde alldeles för tjocka skor. De trodde ju att mer gas är bättre. Och en av mina, jag studerade borta i San Diego på ett universitet. Och läste träningslära framförallt i flera år. Och en av mina rumskamrater, Mike Calvano heter han. Han var en av 8 skoutvecklare på just det företaget. Och han berättade att innan de blev börsnoterade så var de fantastiskt bra på att göra skor. När de blev börsnoterade så blev skoutvecklarens roll bara att sätta skon i produktion. Då var det marknadsavdelningen som bestämde hur skor skulle se ut. Han var lite frustrerad.
Sista fråga om det här, just det med löpsteg. Alltså, det handlar om att om man landar på hälen eller på längre fram på foten. Vad som är naturligt.
Det som känns bäst ska man göra. Är man en naturlig härlöpare ska man inte försöka springa på framfoten om man inte ska springa 1500 meter på bana eller kortare. Men om en naturlig härlöpare börjar plötsligt springa på framfoten så kommer vader och hälsenor att gå sönder om man springer inte avspänt och bra. Jag låter bara min fot landa precis som den vill.
Det är bra. Hör du avslutningsvis, Rune Larsson, något ännu om kanske man upprätthåller motivationen. Nu pratar vi inte löpning utan allmänt vad man än håller på med i sitt liv. om man har nått ett mål, hur bygger man då vidare för att kämpa vidare?
Det vet jag faktiskt inte. Det låter väl som ett dåligt svar. Men när jag har gjort något i ett mål så kommer det ofta någonting vidare. Och ibland, man behöver inte hela tiden göra värre och mer avancerade saker. Utan man kan ibland nöja sig och tycka att det här var bra, nu kör jag på detta. Och sen kommer det något nytt. Har man den personlighetstypen som man är benägen att utveckla och utvecklas och ta utmaningar, så kommer det naturligt. Det tror jag blir bäst då.
Har du någon drömdistans som du ännu fantiserar om, realistiskt eller orealistiskt?
Jag har ju sprungit över två USA och sprungit från kust till kust i Amerika. Jag har sprungit från Portugal till Sverige och jag har inga större ambitioner att springa genom Asien eller Indien eller Sydamerika, utan jag är nöjd. Jag tittar tillbaka på mitt löparliv och säger att det blev jättebra. Jag är nöjd. Och det är så roligt att vara nöjd.